April månads talbokstips kastar sig mellan tider och platser. Vi får bland annat följa Karl den XII:s krigståg, höra om märkliga händelser i de djupa finska skogarna och träffa kvinnliga detektiver i 1920-talets Uppsala. Men vi börjar i Norrland. Ordet går till Maria Sandell på Malmö stadsbibliotek. Och den bok hon inleder med heter...
Tranorna flyger söderut av Lisa Ridsén. Talbok med text. Inläst av Martin Lindberg. 7 timmar 56 minuter och den finns även i punkt. Och det här är en hjärtevärmande berättelse om en gammal man och hans sista tid i livet. Bo bor i sitt barndomshem på den jämtländska landsbygden. Hustrun har blivit dement och bor på ett boende. Och Bo tycker att det är svårt att besöka henne eftersom hon inte längre känner igen honom. Han har sparat en av hennes sjalar som han luktar på ibland när saknaden blir för stor. Sonen gör sitt för att pappan ska må bra, men det är inte så lätt. I Bos närhet finns också barnbarnet Elinor och hemtjänstpersonalen som besöker honom varje dag, och han har också en gammal vän som han ringer då och då. Men allra närmast är hunden Sixten. Därför blir det katastrof när sonen vill att Sixten ska flytta till en familj som har mer tid för honom. Som alla hundar behöver han ju dagliga promenader, och Bo har numera svårt att lyfta från kökssoffan. Men boken handlar inte bara om vad som händer i nuet. I tillbakablickar minns Bo sitt liv, såväl barndomen som vuxenlivet. Det som var bra i livet och det som gick fel. Den här boken kom ut förra året och har älskats av såväl kritiker som läsare och jämförts med Kerstin Ekmans roman Löpa varg, som också är en bok som jag varmt rekommenderar.
Och Ridsén är sociolog och har forskat kring hur äldre män i norr har det. Märks det att hon har en sån bakgrund, eller är det här en skönlitterär historia?
Det är en roman, men det märks att hon är intresserad just av mäns relationer och det där med att visa känslor och inte.
Och därifrån så fortsätter du till en helt annan typ av man. Lyckligtvis död, får jag nog säga.
Ja, precis. Och man kan ju tänka att det också på ett sätt handlar om manlighet. Det handlar om Karl den XII. Eller rättare sagt, boken heter Tyrannens tid om Sverige under Karl den XII. Magnus Westerbro, talbok med text, inläst av Marika Bergström, och den är på 26 timmar och 19 minuter. Finns även i punkt. Den här boken är från 2021 när den nominerades till Augustpriset i fackboksklassen. Och i boken så kombinerar Westerbro ett fågelperspektiv med ett grodperspektiv, alltså de stora dragen med skildringar av individuella öden. Och här myllrar verkligen om människor. Och det handlar om krigets konsekvenser för de många män som tvingades ut i strid och allt för ofta inte kom tillbaka, liksom för kvinnorna och barnen. Kriget gjorde Sverige till ett än fattigare land, körde rikets finanser i botten och orsakade stagnation av jordbruket. Karl den XII lämnade med andra ord efter sig ett land i misär. Det långdragna kriget har beskrivits som kungens storslagna egotripp. Hans anhängare blev med åren allt färre, och när han 1718 dog för en kula i Norge efter 18 års krigande i olika länder så drog de flesta svenskar en suck av lättnad. Krigets brutalitet är chockerande, om än inte förvånande. Och de tortyrmetoder som den svenska armén använde när den drog fram genom Europa, eller som staten använde mot dem som begick så kallat majestätsbrott, används fortfarande i krig. Vissa partier i boken hade jag egentligen helst velat läsa med händerna för ansiktet. Att läsa om historien är bland annat att bättre förstå sin framtid. Att kanske få en aning om hur trådarna bakåt ser ut. Att historien är något som ständigt pågår och att det som hände här förr händer i andra delar av världen just nu. Tidigare har jag läst Pestens år och Svälten av samma författare. Och alla de här tre böckerna är resultatet av ett omfattande researcharbete, och alla tre levandegör historien genom drabbande skildringar av människoöden.
En del kritiker har, vad jag förstår, poängterat att författaren går in väldigt mycket på hur folket hade det under den här tiden. Är det så att fokus ligger på krigshändelserna och Karl den 12:e, eller handlar det mer om hur människor i Sverige hade det och led under den här perioden?
Det handlar absolut mest om hur konsekvenserna blev för vanliga människor i landet. Sen handlar det ganska mycket också om Karl den 12:s person. Det hänger ju också samman med hur kriget utvecklade sig. Och sen i sista hand då hur folk hörde det.
Vem vill fortsätta?
Ja, det kan jag väl göra.
Birgitta heter jag och jag ska tipsa om två spännande böcker. Den första är Johanna Holmströms Vargens unge från 2024. 13 timmar och 19 minuter lång. Och den som läser heter Varja Berg. Talbok med text och den finns även som punktskriftsbok. Johanna Holmström är en finlandssvensk författare född 1981 i Sibbo nära Helsingfors. Hon debuterade 2003 och har sedan dess utkommit med flera novellsamlingar, romaner samt även en biografi om Märta Tikkanen. Vargens unge är hennes senaste roman. Det är en spänningsroman där handlingen utspelar sig långt in i de finska skogarna, nära den ryska gränsen. Hit kommer fotografen Gloria tillsammans med sin son Lukas för att fotografera och dokumentera livet i ekobyn Toivola. Ett kollektiv av människor som vill leva nära naturen. Här träffar hon Aron, blir handlöst förälskad och de inleder en passionerad relation. Hon beslutar sig för att stanna i Toivola och till en början känns allt bra. Men så kommer coronapandemin. Byn isolerar sig allt mer från omvärlden och saker börjar gå väldigt snett. En dag i maj, 3 år senare, upptäcker pensionären Seja en liten pojke stående i tulpanrabatten utanför huset. Han saknar en sko, är smutsig, mager och full av blåmärken. Seja kontaktar polisen, men efter en vecka sökande finns fortfarande inga ledtrådar. Ingen verkar sakna pojken. Vem är han egentligen och varifrån kommer han? Detta är en väldigt suggestiv berättelse med många bottnar, fantastiska naturskildringar och ett stort psykologiskt djup i personskildringen.
Och du tänkte läsa ur den också?
Ja, jag tänkte det. Kuhmo, maj 2023. Muggen med det nybryggda kaffet faller ur Sejas hand och landar i köksgolvet med en smäck då hon ser den toviga lilla varelsen som står mitt bland tulpanerna och betraktar henne genom fönstret. Handen flyger upp till bröstet och hon måste gripa tag i bordsskivan för att inte knäna ska ge vika och skicka henne ner mot bitarna av vit porslin som bara sekunder tidigare prytts av texten Bears, Bears en Kuhmo. Hon svajar till och prövar sedan med ett kort steg om benen bär henne. Och när hon för säkerhets skull har ropat på Tarmo, som hon hör slamra med något in i vardagsrummet till vänster om hallen, tittar hon än en gång ut mot fönstret mot gårdsplanen och gräsmattan som inramas av rabatter för blommor i olika säsong. Och jo, nu står den där fortfarande och ser på henne med mörka och vidöppna ögon. Eller han förresten. För så vitt säga kan se är det en rufsig liten pojke med sko bara på den ena foten. Efter att hon har blinkat några gånger för att kontrollera att också det går. Och när hjärtat har gått med på att lägga något av takten bakom sig. Får säga plötsligt fart och skyndar i riktning mot ytterdörren. Väl där. Med handen på handtaget hejdar hon sig. Det kan ju vara en bluff av något slag. Någon liten rysk eller rumänsk pojke vars föräldrar eller gäng eller vet du vad står bakom rutorna bredvid garaget och väntar.
Och därifrån till vad?
Ja, en thriller. En författare som jag inte alls hörde talas om innan. Hon heter Freida McFadden. Och det är en psykologisk thriller som heter Hembiträdet. Och den har fått stora framgångar världen över. Jag har förstått sålt i miljontals exemplar. Och den är 10 timmar och 22 minuter lång. Talbok med text.
Och den är inläst av Malin Sternbrink. Och jag kan säga att jag kan förstå varför den har blivit så populär. För det är en riktig bladvändare med stort driv i berättelsen. Och flera oväntade vändningar som förhöjer spänningen. Millie som nyligen avtjänat ett 10-årigt fängelsestraff. För vad får vi inte veta. Är nu villkorligt frigiven. Ett krav är att hon hittar ett jobb. Vilket ju inte är så lätt med hennes bakgrund. Mot alla odds lyckas hon få en anställning hos den förmögna familjen Winchester. Det som först verkar vara ett toppenjobb förvandlas snart till en riktig mardröm. Nina, frun i huset, som först verkat så trevlig, visar sig vara lynnig och totalt oberäknelig. Dottern Cecilia är odräglig och besvärlig. Den enda som är trevlig och väldigt snygg är mannen Andrew. Stämningen i huset blir allt mer olustig och Millie börjar snart förstå att allt inte står riktigt rätt till med familjen Winchester. Och varför kan dörren till Millies lilla rum på vinden endast låsas utifrån?
Så här skriver deckarförfattaren Malin Gilito Persson. Efter en trög start dras jag in i handlingen och när jag väl landar på andra sidan dröjer det en stund innan jag kan skaka av mig den galna kvinnan. Det här är ett gott betyg.
Mm. Jo, jag har faktiskt också läst den recensionen. Jo, men den är väldigt spännande. Alltså,
Och så går vi över till Anna som presenterar en elefant.
Ja. Det är en historisk deckare, Glaselefanten av Camilla Lagerqvist. Det är en talbok med text. Speltiden är 7 timmar och 20 minuter. Och den finns också som punktskriftsbok och inläsare är Anna Godenius. Camilla Lagerqvist är känd för sina många historiska äventyrsböcker för barn och unga. De är alltid spännande och baserade på gedigen research. En av dem är Blodsvänner som utspelar sig i Uppsala på 1930-talet. Där några mycket modiga barn avslöjar vad som pågår på Statens institut för rasbiologi. I serien Detektiv Tillman som Camilla Lagerqvist skrivit för vuxna hamnar vi också i Uppsala. Men på 1920-talet när kvinnor är på väg att få rösträtt. I den första delen, Det hemliga sällskapet, lär vi känna huvudpersonen Ester Tillman, ung nybliven änka som länge drömt om att bli privatdetektiv. Hon och hennes medhjälpare Jarina och Olga löser ett fall som gör dem berömda i hela staden. I Glaselefanten då, som är den andra delen i serien, mördas en äldre kvinna i sin lägenhet och en ung cirkusartist blir anklagad för mordet. Ester anlitas av pappan till pojken. Samtidigt finns det ett annat mysterium. Hur kan det komma sig att en mycket känd sångerska har samma ovanliga namn, Rosa Klarbjörk, som ett barn som dog för många år sedan? Det mysteriet upptäcker Esters mamma när hon går på stadens kyrkogård och vill nu att hon ska ta sig an och lösa det. Och naturligtvis sammanfaller de här båda sakerna. Esters, Jarinas och Olgas utredning leder både till det rasbiologiska institutet, till personer som lever på samhällets skuggsida och till cirkusens spännande värld. Och där är en riktig mysdeckare med intressanta karaktärer och fin tidsfärg, precis som i första delen, Det hemliga sällskapet. Och här finns förresten också ett annat mysterium och ouppklarat fall. För vad hände egentligen med Esters pappa? Han var en känd kriminalkommissarie och försvann spårlöst för 10 år sedan. Är han verkligen död? Eller gick han kanske under jorden? När Ester får kontakt med en intern på fängelset kommer hon kanske sanningen lite närmare. Och som vi förstår så kommer det nog en tredje del också.
Den utspelar sig för ungefär 100 år sedan, men speglar den någonting i vår tid också, tycker du?
Jo, men det gör det därför att karaktärerna i den här boken, Jarina och Olga, är okonventionella kan man säga. Och det finns liksom en samtida blick på orättvisor, rasism och många liksom nutida saker.
Och från Uppsala till Irland och en väldigt hypad författare.
Det är hypade irländska Sally Rooney. Det här är då intermezzo, talbok med text, punktskriftsbok. Speltiden är 14 timmar och inläser Elena Elisabeth. I irländska författaren Sally Rooneys senaste roman möter vi bröderna Ivan och Peter Kubek strax efter att deras far har gått bort. Förutom att de är bröder verkar de inte ha mycket gemensamt. Och nu är det som om sorgen drar dem åt helt olika håll istället för att föra dem samman. I romanen får vi växelvis ta del av deras olika perspektiv på det som händer. Peter är en framgångsrik jurist i 30-årsåldern med höga ideal, men har ett trassligt kärleksliv och kan inte välja mellan sin första stora kärlek Sylvia och den betydligt yngre studenten Naomi. Ivan är schackspelare, mer allvarsam, och vid 22 års ålder är han före detta underbarn. Han fortsätter ändå att spela och turnera i schack. Och det är på ett evenemang i en småstad som han möter 36-åriga Margaret som nyligen gått igenom en svår separation. Ivan och Margaret inleder en nära relation men är rädda för att visa den för omvärlden. Och just det här med åldersskillnad och hur kärleksrelationer ska vara och se ut, det löper som en röd tråd genom romanen. Sally Rooney är överhuvudtaget en mästare på att skildra alla slags relationer. Hur komplicerat det är att vara människa och hur konventioner och förväntningar styr och hämmar oss. En väldigt gripande roman, full av underliggande konflikter som behöver redas ut. Men till slut så slutar det hela ändå i hopp och försoning. Och romanen får en faktiskt också att bli sugen på att spela schack. Och det verkar lite som livet självt med mer eller mindre smarta drag att göra.
Jag citerar igen ur en recension att i den här boken så får man mötet mellan det vardagliga förväntade och det lite förunderliga underbara. Känner du igen det?
Jo, men jag gör det, för att det här är en lång roman. Egentligen händer det inte så där väldigt mycket, utan det som händer det är ju mellan människor, och det växer fram. Det ser ganska dystert ut någonstans i mitten av boken. Men sen sker väl det här förunderliga, hur människor ändå möts och accepterar och möter varandra.
Det sa Anna Falk som tillsammans med Birgitta Lindberg och Maria Sandell på Malmö stadsbibliotek stod för april månads boktips. Reporter var Dodo Parkas och böckerna som det tipsades om var följande: Tranorna flyger söderut av Lisa Ridsén, Tyrannens tid om Sverige under Karl den XII av Magnus Westerbro, Vargens unge av Johanna Holmström, Hembiträdet av Frida McFadden, Glaselefanten av Camilla Lagerqvist, Intermezzo av Sally Rooney.